Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Välkommen till Cancersnack. Jag heter Lotta.
Och jag heter Emma.
I den här podden snackar vi cancer utifrån ett drabbat och ett närstående perspektiv. Och vi tänkte börja det här avsnittet med att berätta om ett samarbete som vi har inlett, som vi är otroligt stolta över. Mm. Och det är ett samarbete med en social medieplattform som heter War on Cancer. Och det är alltså en plattform som kommer vända sig både till närstående och drabbade. Och War on Cancer kommer bland annat jobba med storytelling, att man själv kan dela med sig och även ta del av andras berättelser. Och du kommer även kunna ta del av information kring allt från hälsa, fitness, kost och så vidare på denna plattform, vilket idag ju saknas inom sjukvården. Och War on Cancer står för empowerment och kommer vara en plattform där du kan finna inspiration.
Och de säljer ju såna här armband, sjukt snygga armband. Du och jag har ju varsitt, Lotta. Och de här armbanden symboliserar ju allt det här som War on Cancer står för. Och du kan uppge, alltså vad är det med mig?
Ja, men det är ingen fara. Vi tar om det. Vi kan ta om allting.
Nej, men det är du som var ju
nej,
bra.
Okej.
Nu ska vi inte krångla i onödan. War on Cancer säljer ju också sådana här armband som också symboliserar allt det här som de står för. Och om du uppger koden cancersnack i kassan så får du fri frakt. Och du och jag har ju varsitt, Lotta, och de är ju otroligt snygga.
Ja, men de är sjukt snygga och de står dessutom för allt det här. Så att in där och köp ett armband och häng med oss i det här,
ja,
ni också.
Stötta. Jag skulle vilja säga det också, att intäkterna för armbanden går till att utveckla den här plattformen. Så det är otroligt viktigt, för den behövs.
Den kommer vara sjukt viktig. Vi kör igång med dagens avsnitt.
Det gör vi. Hur mår du idag, Lotta?
Jo, men jag mår helt okej. Jag har ju varit förkyld i 2 veckor som man har hört i podden. Jag har suttit och hostat och varit täppt och verkligen varit dunderförkyld. Men det har ju äntligen lagt sig, så det är jätteskönt. Men ja, vi har ju bytts lite där. Nu är det din tur, Emma.
Ja, nu är det jag som sitter här och låter som en muppis istället. Jag kan hoppas att ni har överseende med det.
Ja, men äntligen så kan vi ses, för vi har varit tvungna att ställa in ett par gånger nu som vi skulle ha spelat in på grund av att du har varit så förkyld.
Precis.
Så äntligen så kan vi köra igång igen. Och ja, så är det. Nu är det din tur att sitta och hosta och snörvla.
Helt enkelt. Jag ska försöka sköta mig.
Precis.
Ja, men idag tänkte vi prata lite grann om några olika punkter. Och då är det ju dels så här förväntningar av omgivningen när man är i en sorgeprocess. För det är ju både du och jag, Lotta, faktiskt. Så det tänkte vi prata lite om. Och sen dessutom hur bemötande när man blir sjuk. Och också hur det är att vara närstående. Och att det kan bli lite krockar där. Hur man bemöter varandra.
Ja, precis. Att det kan ligga ibland mycket värderingar, känns det som. Och fördomar i... Alltså man bemöter mycket sånt som närstående och drabbad, som du och jag har pratat väldigt mycket om. Och även det här, vi är ju väldigt öppna med att prata kring våra situationer, och det har ju gett oss otroligt mycket att dela med oss, både för att bearbetningen för oss själva, jag menar, vi har skrivit båda två en personlig dagbok, typ blogg, och det har gett oss väldigt mycket, och vi vet att det har gett många andra också, för att man känner sig mindre ensam när man läser de andra. Och sen även när vi gör det här, det är klart att det hjälper oss mycket också att få bearbeta, det är ju så det är, såklart. Men det finns ju också så att det är inte alla som vill dela med sig så som vi gör, och det tänkte vi också prata lite om idag. Att det är inte alla som är lika öppna, och vissa vill inte alls ens nämna det eller prata om det överhuvudtaget, och det är deras sätt. Och att inget sätt är fel sätt såklart.
Jag tänkte väl diskutera de här sakerna lite grann, just för att det kan ju bli vissa som vill prata om det och vissa som inte vill prata om det, där kan det bli en krock. Och det här tänkte vi prata lite om idag helt enkelt, de här delarna.
Ja, och det här med förväntningar, liksom, att man, för det kan jag känna mycket nu när jag lever i en sorg, att det ligger liksom mycket förväntningar i hur jag ska vara. Även fast det inte är uttalat så är det indirekt, så känns det som det. Till exempel så träffade jag en kompis nu i helgen, eller din kompis kompis kan man säga. Vi är inte jättenära varann. Och hon har varit otroligt fin när min man gick bort. Vi hade säkert inte hört eller setts på ett år. Och direkt när han hade gått bort, så jag tror hon ringde mig 4 gånger på en dag. Hon skickade massa sms och hon visade att hon fanns där, och hon blev liksom inte sur för jag orkade inte svara. Och hon brydde sig inte om det överhuvudtaget. Och det var otroligt fint tycker jag. Det var precis det som man behövde. Och ja, men väldigt fin.
Just det här, någon som är lite ihärdig och inte ger upp och slutar höra av sig bara för att du inte svarar.
Nej, men och även fast inte vi var nära så visar hon att hon bryr sig, hon ser det här, hon ser mig och hon hör av sig, hon vågar göra det. Det var jättefint av henne. Och sen när jag träffade henne nu i helgen så frågade hon såklart hur jag mår. Och ja, men då sa jag att det har gått 4 månader nu ungefär, och jag börjar ändå känna att jag förstår nu att jag är själv, att det är, som jag har sagt förut, jag har fortfarande jättestor sorg och vissa dagar är jättejobbiga och fyllda med känslor. Medan nästa dag kan vara att jag är otroligt lycklig över livet och bara känner att jag har fått chansen att leva. Jag ska ta den. Min man Elias fick inte den, men jag tänker passa på för jag vet att han skulle aldrig velat något annat. Och då sa hon att ja, jag förstår att du tänker så. Jag förstår, men jag skulle nog inte göra det efter 4 månader, utan jag skulle nog vara längre ner under ytan, tror jag. Jag tror inte att jag skulle klara det och vara lika stark som du är. Och indirekt så känns det som att jaha, nej, gör jag fel i min sorgprocess? Eller är jag jättekonstig som känner att jag tar tillvara på livet redan nu och känner att jag ändå kan ha lyckliga stunder? Är det inte så man ska vara nu? Alltså det blir indirekt som att hon lägger en värdering i min process. Jag tror att många kan känna igen sig i när de har förlorat någon kanske. I alla fall känner jag så att jag visst har gått 4 månader. Mm. Men för mig har det inte gått 4 månader. För mig har det gått 3 år och 4 månader. För att redan från dag 1 så visste vi att det här var en jätteallvarlig prognos. Jag är sjuksköterska, jag visste från dag 1 att det här kommer inte gå. Jag kommer att förlora min man.
Har du tänkt så från början?
Från början, första kanske 4 månaderna, så tänkte jag, slog jag bort de tankarna helt. Och gick in i någon slags chockfas och var så här, nej, men vi ska liksom, det här fixar vi. Och bara så här, nu kör vi och liksom så. Men allt eftersom att chocken la sig så förstod jag att en vacker dag, sen får vi se när det blir. Jag hoppas att det kommer ta flera år. Jag hoppades på 10-tals år, så kanske en dag. Och sen en annan dag så förstod jag att det inte skulle vara så. Ja, det gick upp och ner. Men jag förstod ändå ganska tidigt att det inte kommer gå. Så för mig så handlar det inte om, min bearbetningsprocess började långt innan de här 4 månaderna. Och det tror jag kan vara skillnad på om det är en olycka eller om det är cancer.
Ja.
För att, kan jag tänka mig, jag har ingen aning, jag har inte varit i den situationen. Men då tror jag nog att det blir en mer chockfas. Så att man går igenom allt det här som jag har gått igenom i 3 år på en väldigt kort och snabb tid. Och att säga att jag förstår dig, men jag skulle inte ha känt så, det i sig är också någonting som jag har lärt mig. Och det jag förstår, för att jag tror också att jag skulle kunna reagera så om jag inte hade varit med om det som jag har varit nu. Men nu när jag har varit det så har jag lärt mig sjukt mycket. Alltså jag har lärt känna mig själv väldigt mycket och jag förstår att man kan aldrig sätta sig in i en annan människas situation eller känslor och tro att man skulle reagera på ett visst sätt.
Det är bara spekulationer. Mm. För man har ingen aning.
Nej.
Reaktioner är ju också reaktioner. Det är ingenting man kan styra över.
Nej.
Så även om man har en klar bild i huvudet så behöver det inte bli så som man har trott. Nej. Eller tänkt.
Nej, aldrig.
Förrän man sitter där.
Det går inte. Det går inte att sätta sig in i hur man skulle känna om man är i en viss situation.
Nej.
Så. Och sen det här med förväntningar. Så ibland så kan jag nästan känna att det är nog mer provocerande när man har bra dagar och att folk ser att man är lycklig än de dagar som man verkligen går in i sorgen och visar sig från sin allra svagaste sida. Då ibland så känns det som att det ligger mer acceptans i det än det gör när man går ut och är lycklig.
Mm.
Att det ska liksom, och det ska pocka på en samvete lite grann. Att nej, men vänta nu. Att det är liksom mer provocerande för människor.
När man skrattar och är glad trots att man är i sorg.
Precis.
Vad har du för tankar kring det? Jag tror att det beror på.
Att man inte kan förstå. Man kan inte sätta sig in i... för det, jag kan bara gå till mig själv. Och jag kände så när min man var sjuk och jag läste om andra som hade förlorat någon som kunde gå vidare ganska, inte gå vidare för det gör man, ja, man förstår det, men kunde liksom börja leva sitt liv hyfsat normalt ganska snabbt och kunde ha lyckliga stunder och jag kunde inte förstå överhuvudtaget för jag fattade liksom inte hur man kunde gå ut och dansa eller hur man kunde skratta så magen gjorde ont eller hur de personerna kunde ha såna lyckliga stunder så pass kort tid efter ett dödsfall. Det kunde inte jag förstå då. Så att jag förstår dem. Alltså jag tror att det ligger där. Mm. Att,
du har kanske själv kommit till den punkten nu.
Ja.
Där du själv sitter med en erfarenhet där du kan känna likadant. Men nu behöver jag få skratta och gå ut och dansa om jag vill det. Eller, trots att du är en sorg.
Mm. Ja, men precis. Och att man känner att det är nästan mer provocerande när det är åt det hållet.
Mm. Men jag undrar vad det beror på, om det är just för att man kanske själv, för jag vet inte, nu vet inte jag vem som har kommit med de reaktionerna, varifrån de kommer. Men det kan också vara att de personerna sitter med en sorg själv.
Mm.
Att det kan vara det som gör att det kommer en reaktion. Förstår du vad jag menar? Att de själva sitter och sörjer. Och har inte kommit till den punkten du är vid.
Nej.
För att det blir också så när man står bredvid och lite längre ifrån. Du har varit otroligt nära Elias och din man.
Mm.
Så. Och det gör det att du har haft lättare, eller din bearbetning tror jag har pågått längre.
Ja, absolut.
Och just insikten. Jag tror att det är otroligt svårt att förstå allvaret i en sån diagnos eller när någon är sjuk, när man är längre ifrån. Mm. För att då är man inte lika nära och man är inte där och ser.
Nej.
Kanske får inte höra vad läkarna berättar. Och
nej.
Det kanske också gör att man inte riktigt kommer in i den här sorgeprocessen eller processen som du har kommit in i tidigare. Nej, och väldigt tidigt.
Precis, jag tror att det ligger mycket där att man då inte kan förstå hela processen som vi faktiskt har varit med om och som du säger, hört läkarnas ord och förstått oddsen och förstått prognosen på det sätt som jag och min man har gjort under den här tiden. Absolut, det tror jag också att det kan lägga mycket i. Men jag känner också att jag har träffat många som är i sorg och det är så viktigt också att man inte fastnar i sorgen. Och det är så svårt det här med sorg, men sorg kommer man känna hela livet. Jag kommer ha sorg hela mitt liv. Men det är viktigt att man tar tillvara på sitt eget liv och att man inte fastnar i mönster som inte är bra för en och att man undviker saker. Att man försöker tänka att sin närstående som har gått bort faktiskt gärna vill kika ner och se att ja, men de är lyckliga och de lever sitt liv nu och de mår bra. För att det går ju inte att ändra på situationen som är. Det går inte. Precis. Hur hanterar du din din, alltså du, jag vet att du också kan, du kan nästan tvärtom, har vi pratat om att du möts av fördomar att ja men Emma, borsta bort det där skräpet nu och res på dig, sträck på ryggen och ut och lev ditt liv. Vad väntar du på att du nästan kan få de reaktionerna?
Ja, det är väl lite grann också som du är inne på det, att det känns som att det finns runt omkring mig, så finns det underliggande eller så här, outtalade förväntningar eller reaktioner eller sådär. Det är inget någon säger rätt ut, men man kan känna det. Och där kan jag känna, ja men som du säger, tvärtom på ett sätt, att min operation har gått bra och jag har behövt bearbeta allting som jag har gått igenom, för det har varit, det är också för svårt för någon annan att förstå om man inte har gått igenom det själv. Det går inte med såna här saker, man kan inte förstå det. Och där har väl jag känt ibland att jag har fått reaktioner att, men, som du säger, borsta, operationen gick ju bra, gå vidare, lev nu då. Du kan ju leva nu, du sitter inte i rullstol och sådana saker. Men för mig som sitter med de fysiska besvär jag har och också diagnosen som ser ut som den gör, att jag inte blir av med det, jag går ju ständigt runt och försöker leva mitt liv trots att jag är sjuk, samtidigt som jag känner att det är någonting jag behöver få sörja och gå och bearbeta verkligen. Och det har för mig tagit väldigt många år. Alltså jag är inne på mitt femte sjukdomsår och jag behöver fortfarande prata om det.
Mm.
Just för att det är, nu har det också blivit många moment där det, de här riskerna med förlamning och bara åtgärder för att gå in och göra något åt när tumören växer, det gör att processen börjar om. Det blir hela tiden som små kriser. Det går aldrig riktigt över, utan det kommer hela tiden någonting nytt som gör att jag måste börja bearbeta det igen. Och sen när åren går, man blir äldre och alltså, man hamnar i nya situationer i livet som också gör att man får andra perspektiv på situationen, och då måste man också fortsätta bearbeta det. För mig har det varit så. Och det kan jag ibland känna att omgivningen blir lite så här, men åh, gud vad du snackar cancer hela tiden och gå vidare nu då, lev. Och, men för mig är det är en sån stor del i mitt liv. Och där måste det ha fått tagit plats. Men där är väl det som jag kan känna igen mig i, det här just förväntningarna från omgivningen.
Ja. Alltså, jag kan tänka mig också när du har varit med om två stora operationer och sen, ja men bra, nu är de klara, nu ska jag ut och leva mitt liv, nu ska jag förverkliga mina drömmar, nu jäklar är du den där ångvälten som du har pratat om att du är ibland. Och sen så gör du en återkontroll och så visar det sig att den har växt ett par millimeter och att du eventuellt måste göra en ny operation. Det är klart att då börjar ju bearbetningsprocessen om. Det är ju självklart. Och då, när man har levt så länge i det, så kan jag tänka mig att det blir från omvärlden att det är liksom, när det var i början, så kan jag tänka mig att man får väldigt mycket stöd och alla hör av sig och verkligen visar att de finns där och förstår att du inte mår bra och att du behöver mycket stöd i din situation. Men allt eftersom åren går så trubbas nog det där av lite. Jag tycker att det låter som det. Även fast du är kvar i samma situation som du faktiskt egentligen var i från början. Fast du har ju, som du säger, som du sa förut, att det är som en träning också. Du lär ju efter varje operation att okej, men det kommer gå bra. Att du liksom får en jäkla jävla namma där. Men exakt, att situationen är ju ändå snarlik som den var från början.
Mm. Ja, men det är ju det. Och det är ju det som jag tror också, som du också var inne på, det är just förståelsen från omgivningen. Den är otroligt svår att få när det är människor som inte har gått igenom samma sak själv.
Mm.
Och det är väl det som man tampas med, både som drabbad och som närstående, tror jag, att man behöver en förståelse. Men det kan också vara så svårt att få en förståelse när det gäller så här stora saker. Ja. Det gäller liv och död, och det gäller vitala funktioner i kroppen som riskeras vid ingrepp och allt möjligt vad det är.
Mm.
Och det tror jag människor har otroligt svårt att ta in. Också när man tittar man på mig så ser man inte att jag är frisk. Och det här vet jag att jag har pratat om förut i podden.
Ser man inte att du är sjuk?
Nej, man tror inte att jag är sjuk, för att jag är mitt glada jag. Och jag liksom, jag är uppe och promenerar och allt möjligt. Jag lever som vem som helst annan egentligen. Bara det att jag har dagar när jag är sänkt och ja, allt sånt där.
Mm.
När sjukdomen begränsar mig. Men det ser ju inte människor. För då ligger jag hemma och då tror jag också att det är svårt att få ihop de här bilderna i huvudet, men Emma är cancersjuk samtidigt som jag står där och är pigg och glad.
Mm. Man kanske någonstans också är rädd för att bli lämnad själv i det här när det är sådana förväntningar från omgivningen att de tycker att man ska sträcka på sig och bara leva sitt liv nu och inte låta cancern ta över. För det ska man absolut göra och det gör ju du och det gjorde jag också. Någonstans så behöver man ju också stöd. Och någonstans behöver man ibland bara få vara svag faktiskt. För att det blir väldigt ensamt på toppen som vi brukar säga.
Mm, precis.
Om man, och det kan jag också känna ibland att men Lotta, dig är vi inte oroliga för du är så stark. Mm. Nej, absolut. Ja, skönt att höra för då ser jag ett ljus i mörkret när man känner sig inte allt annat än svag. Men samtidigt så blir man nästan lite så här, åh, men tro inte att jag är så stark så att jag inte behöver er. Alltså att man får nästan den rädslan. Uh-huh. Och det är kanske den också som gör att man inte vill bara säga, det är bra med mig, jag kör på, jag lever mitt liv, ja, det är lugnt. Att man behöver ju stödet också när man är med om det här för att det är väldigt ensamt.
Ja, så är det. Man blir utsatt både som drabbad och närstående. Och jag kan väl, nu kanske jag kommer låta jättepessimistisk eller så, men jag tänker säga det ändå. Och som du säger, man blir ensam på toppen. Och jag kan ju ibland känna där att även om jag pratar med andra drabbade och kan känna igen mig och få otroligt mycket igenkänningsfaktor där, så kan jag fortfarande känna att jag känner mig ensam i det. Även om jag har ett jättestort stöd runt omkring mig i form av familj och vänner och podden och allt vad jag gör. Så kan jag fortfarande känna mig väldigt ensam. Just för att det finns ingen som förstår vad jag går igenom. Nej. För att det finns ingen som kan känna vad jag känner i kroppen eller i min hjärna eller tankar och sådär. Precis. Och på det viset så är ju det en ensamhet som inte går att ta bort.
Ja. Nej, alltså jag kan verkligen tänka mig. Och det har ju du och jag pratat om. Att när du, men till exempel så ses vi alltid på eftermiddagar och spelar in podden för att du behöver förmiddagen och få landa lite när du vaknar och tar det lugnt. Mm. För just med din hjärntrötthet. Mm. Och det har ju vi pratat om. Och det erkänner jag. Det är svårt att förstå när någon är, när man själv inte, jag har ingen aning, jag har aldrig varit hjärntrött. Jag funkar bäst på morgonen och förmiddagarna, då är jag som mest effektiv. Så att jag har jättesvårt, det är som alla sjukdomar, alltså utbrändhet, allt det, man kan ju inte förstå när man inte har varit där själv.
Nej.
Det är ju så, och det får man bara erkänna. Jag har ingen aning, jag vet inte hur det är. Så jag förstår att det måste kännas ensamt att vara där och veta att det är ingen som förstår på riktigt.
Nej, precis. Och jag kan ju inte heller någonstans begära att man ska det. För att det är för, man kan inte begära det av en annan människa. Mm. För att det är någonting som är egentligen fysiskt omöjligt och för stort att begära. Så jag förstår ju också att det är bara en ensamhet som jag måste lära mig hantera och leva med. Men jag tänker också på det här att vi, som du var inne också på det här, att vi fungerar väldigt olika. Vissa vill prata om det, andra vill inte prata om det. Och det där kan ju krocka något enormt.
Mm.
Och jag tänker att vi vill ju båda få sagt att även om man inte vill prata om det, man har ju olika sätt att hantera det på. Och även om man inte vill sitta i en podd och prata om det eller skriva en blogg eller man kanske vill prata med sin partner eller sin förälder eller vem det nu än kan vara. Det kanske inte är en lösning för alla att gå till terapeuten och prata om sin sjukdom eller om man är närstående. Men just att det är också helt okej att man också är normal om man inte vill prata om det. För vi har ju pratat väldigt mycket om att det, för oss har det varit bra att prata om det. Men vi vill ju också få sagt att vill du inte prata om det så det är också okej. Men jag funderar ju lite, hur stöttar man en som inte vill prata om det?
Mm.
Vad behöver man? För jag tänker att alla behöver ju ett stöd. Sen kanske ett stöd inte alltid är att man ska prata.
Nej.
Men hur stöttar man en person som inte vill prata om det?
Ja, det är ju inte en lätt fråga du ställer. Nej. För att både du och jag är ju väldigt, som vi sa, att vi delar med oss på alla möjliga sätt. Och vi tar in andras stories och vi har hjälpts jättemycket av det. Och när någon frågar oss så kommer vi förmodligen ha samma svar i hur gjorde ni för att ta er igenom det här. Dels att prata med vänner och familj men även att dela med oss på det sättet som vi har gjort och tagit in andras berättelser också.
Mm.
Så att det är ju inte en lätt fråga, men vi förstår ju att alla är olika och att vissa inte alls har det förhållningssättet, utan man kanske bara vill leva vidare sitt liv och ha cancern långt borta i periferin och bara se den när den är mest nödvändigast att se, typ när man åker till sjukhus och går på behandling, och att det är de stunderna man tar in sjukdomen, annars så bara tar man bort den, och det är deras sätt, det är deras försvarsmekanism, och det är också okej.
Ja, verkligen okej. Jag kan ju känna, alltså jag har ju personliga erfarenheter där jag och min pappa är väldigt olika. Och jag, ja men ja, ni har ju säkert fattat hur jag är och pratar om det. Jag behöver prata om det. Min pappa har hanterat det på ett annat sätt. Han är mer en sån här praktisk person. Han vill göra saker eller sysselsätta sig, och där har det varit en jättestor krock mellan mig och pappa. Just att han, jag kände att jag behövde få prata om det, även på om vi satt på familjemiddagar eller om jag fick frågan om hur jag mådde eller så, och jag svarade ärligt hur jag mådde, så kände jag inte att jag blev hörd i det. Just för att det var svårt för andra runt omkring mig där att veta hur de skulle bemöta mig. För att jag tror ju att det är otroligt jobbig situation för dem också att jag är sjuk. Hur bemöter man mig i det? Dessutom om man tycker att det är jobbigt att prata om sjukdomar. Och där står jag med en sjukdom mitt framför en. Men så att för mig och pappa har det här varit en jättestor utmaning att gå igenom det här tillsammans. Och jag har varit väldigt hård mot min pappa. Till och med i vissa perioder sagt att jag inte vill ha någon kontakt med honom. Och det där är ju någonting som har, just av den anledningen att jag har inte känt mig förstådd där, och att jag har inte, min sjukdom har inte fått tag i plats. Han har mer haft den här, han har kunnat se saker och ting att det har gått bra. Att nu tittar vi på det, operationen gick bra, nu är läget under kontroll. Medan jag har känt att jag är fortfarande dödligt sjuk. Nej, men alltså pappa har ju varit mer praktisk, och han har ju en tendens att sticka huvudet i sanden när det gäller jobbiga saker. Det här har han och jag pratat om också, att nu ser situationen ut så här, och det här går inte att blunda för. Men där har vi ändå krockat och haft svårt att hitta till varandra, och just därför så sa jag upp kontakten med honom, eller jag sa att jag inte vill ha kontakt med honom under ett tag, just för att jag behövde landa i allt jag hade gått igenom, och jag tror att han behövde landa också. Och för pappa blev det att han kände att hur han än gjorde så gjorde han fel. Och hur jag kände att hur jag än gjorde så blev jag inte hörd. Och där hade ju vi otroligt olika behov. Och vi visste inte hur vi skulle mötas i det här. Så det blev ju en jättestor svårighet i vår relation. Den funkade inte under flera månader. Just för att vi hanterade det så olika och vi visste inte hur vi skulle möta varandra. Så det blev liksom att vi typ stångades och krockades istället för att, men mitt sätt är rätt sätt. Mm. Både han och jag tänkte så. Behovet tog helt enkelt över. Mm. Ens eget behov tog över istället för att vara förstående mot varandra. Mm.
Och det kanske är svårt att vara det när man är i en sån situation som ni båda var i. Hans dotter hade precis fått en hjärntumör och precis. Du har precis drabbats. Ni kanske levde då i en värld där det inte gick att ta in andras känslor så, och då när det blev en så pass stor krock till en sån person som betyder väldigt mycket för dig, då var det nog, då kan jag tänka mig att det är svårt att bara men nu koppla bort det jag känner, jag måste känna in här och vad alla andra har för sätt och att hantera det här och förstå att det är okej. Alltså jag förstår att då det fanns inte plats för det just då.
Det är väl där sätter du väl huvudet på spiken verkligen, att det fanns inte plats för det. För det är väl också någonstans att man själv måste överleva, och då måste man göra det på sitt sätt. Och då kan det bli väldigt, det är väldigt vanligt att relationer när man får cancer eller en relation till cancer, om man är närstående till exempel då, så påverkas relationerna i det. Mm. Det är ju egentligen ingenting konstigt. Nej. Men vi hanterar det så olika. Och i det här kan det vara så otroligt svårt att mötas. Mm. Och för mig och pappa blev det ju väldigt svårt. Och det har ju också varit någonting som jag har haft väldigt svårt för. Att jag har sagt till pappa att jag vill inte ha någon kontakt med honom. Det känns som att jag har straffat honom på något vis. Och jag har varit väldigt hård. Mm. Och det är ju...
Men du blev ju sårad och han blev förmodligen också sårad.
Ja.
Och i er tumult som ni levde i då så blev det så här. Och det är ju jättesynd och oturligt att det ska bli så. Huvudsaken är ju att ni är så pass kloka människor så att ni förstår att du förstår ju idag vad det beror på.
Exakt.
Och kan liksom, nu har ni en fin relation, eller hur, det vet
jag. Ja, det har vi ju. Och vi har ju pratat om det här. Ja. Så det känns otroligt bra att vi... jag tror att vi behövde den här tiden när vi var ifrån varandra och inte hade kontakt. Det var väl några månader, tror jag, om jag inte minns fel. Sen har jag skilda föräldrar och det har väl också spelat in lite att jag bodde hemma hos mamma och hennes man Jonas när jag blev sjuk. Och det var väl också svårt för pappa att komma och hälsa på mig. Och sådana saker har också legat. Det är så mycket som har hänt mellan oss som jag har haft svårt att hantera, och pappa också såklart. Så det är ju enormt komplexa frågor egentligen. Hur man ska finnas för varandra och hur stöttar man sin dotter som vill prata om det. Men jag vill inte prata om det. Jag vill, men nu lever vi livet här och nu och så ser vi på det som är bra.
Precis, och det är det vi säger, att inget sätt är rätt sätt. Nej. Och alla hanterar det olika och allas sätt är okej. Och att man någonstans måste förstå att det finns olika sätt att hantera det på. Och att vi då tar upp det nu, tycker jag, att du tar upp det nu, Emma, det är ju superbra för de som kanske lyssnar, som jag kan tänka mig att många känner igen sig i det, och att man kanske kan tänka till lite där, att man tar till det. Det är inte bara ens eget sätt som är det rätta.
Exakt.
Alla människor är olika. Och det här är en otroligt komplex situation som vi har ingen aning om hur vi reagerar förrän vi väl är där.
Precis.
Och jag blir glad att höra att ni ändå har pratat om det. Och att det är, och ibland kan man säkert behöva ta hjälp.
Ja, jag tror det. Men det var väl där jag och han krockade också. För jag ville gå ta ett samtalsterapi. Men han ville inte det. För det är inte hans sätt att... Han pratade med sin fru väldigt mycket om att jag var sjuk och sådär. Men det var ingenting jag visste. Så att de satt liksom för sig själva och pratade. Och sen när vi väl träffades, då pratade vi inte om cancer. Och det var nog där det också blev ett väldigt stort missförstånd, tror jag. För att jag kände inte att de förstod att jag var sjuk. Utan det kändes som att det blev någon slags charader som pågick. Och jag kunde inte spela med i den charaden för att... Jag var en verklighet där jag var sjuk.
Du ville bli sedd i din situation.
Ja, exakt. Och min omgivning förstod den inte riktigt. Eller de bearbetade den för sig själva. Och jag tror det var just för att jag tror pappa velat vara stark för mig. Och då har han inte kunnat visa sina känslor inför mig, för att då är han svag för mig. Och för mig blev det istället att han inte brydde sig. För det var så jag tolkade det när jag satt där och grät eller behövde prata om det. Och han visade inga känslor alls. Då tog jag det som att, men du bryr dig ju inte. Och det var ju någonting som blev ett sånt stort missförstånd.
Och det där känns ju som att det är det klassiska. Att man vill hålla ihop för sin nära familjemedlem som har drabbats av cancer. Att man vill vara stark och man tror att det är det sättet som man är stark. Genom att inte visa någonting och låtsas som att det regnar och bara vilja leva på som vanligt. Han kanske trodde att det var det du behövde. Du behöver bara det normala livet så att vi inte gör någon stor grej av det här. Det ska inte behöva påverka hennes liv för mycket. Och när allt du vill är bara att bli sedd i det här, för du känner dig minst på jorden just då kanske och bara vill bli omhändertagen, speciellt av dina föräldrar. Så det är ju missförstånd rakt igenom.
Det är ju det.
Och sen tänker jag också, alltså just i allmänhet kring bemötande när man går igenom något sånt här. Jag tror att alla vill bli sedda i sin situation där man är. Sen är alla olika, det vet jag. Och att vissa kanske bara inte vill ens få en kram, utan bara en fråga hur man mår eller när det har varit något jobbigt. Och medan andra behöver mer, de vill gärna ha många frågor och en stor varm lång kram och så. Alla är olika, men jag tror någonstans att alla ändå vill bli sedda i det.
Ja, jag tror också det, att man behöver, att alla vill bli sedda i sin situation och alla behöver ett stöd. Det tror jag, men sen att det ser olika ut.
Ja.
Hur det där, vad det där stödet är. Att byta på en promenad eller att gå till sin terapeut eller umgås med sina vänner eller träna. Det kan ju vara allt.
Men vårt råd är väl att säga någonting.
Ja, och jag tänker också det, att prata med varandra. Det, Speciellt också om man hamnar i en sån situation som jag och pappa gjorde, så får du såna ringar på vattnet, för det påverkar alla. Det är någonstans som att man blir osäker i relationen också, för att vart har vi varandra, och nu när det här har hänt, hur går vi vidare? Och för oss har det ju det varit att bara prata igenom hur vi har upplevt det och hur vi har agerat, och vissa gånger har det blivit fel, och då får man svälja sin stolthet och bara förlåt för det där jag sa, eller förlåt för det där jag gjorde, det har varit väldigt dumt och det förstår jag nu. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man pratar ut om det. Absolut. Om det har blivit, vad säger man, trassel i relationen.
Men ska vi sammanfatta det vi har pratat om?
Ja, men det tycker jag.
Prata med varandra.
Prata med varandra, och också man kan inte förstå en sån här situation när man inte har gått igenom det själv. Så där tror jag att försök att inte döma varandra.
Säg inte, öppen. Jag förstår, men jag skulle inte.
Ja, exakt.
Utan
strunta i vad du skulle eller inte skulle.
Jag skulle nog ha reagerat så här, eller jag skulle nog ha varit så här. Försök inte sätta dig in i den situationen som din vän eller familjemedlem är i. För du kan inte förstå.
Jag tänker att man kan hålla de tankarna för sig själv. Mm. Man behöver faktiskt inte dela med sig av dem.
Precis.
För det är omöjligt att förstå om man inte gått igenom det själv.
Ja. Och allas sätt att hantera det på, om det är så att dela med sig som vi gör väldigt mycket, eller om det är att stoppa huvudet i sanden och inte tänka cancer utan fokusera på andra saker. Alla sätt är okej, men kom ihåg att prata med varandra så att det inte blir missförstånd.
Ja, jag tror det är superviktigt. För att det är olyckligt när det blir det. Det är så dumt och onödigt. Man kan stötta varandra istället.
Mm.
Men att man kan prata om hur man kan finnas för varandra.
Då tänkte vi bara avsluta med att ge ett tips på en Netflix-dokumentär. Eller den finns på Netflix.
Mm.
Och det är en dokumentär som heter Be Here Now. Och det är ju skådespelaren
Andy Whitfield. Han är en, nu ska vi se om jag säger rätt, född i Storbritannien men bodde i Australien, tror jag. Mest känd för sin roll i tv-serien som heter
Spartacus.
Ja, precis.
Det är en väldigt stark dokumentär där man får följa han när han får non-Hodgkins lymfom. Han är väl runt 38-39 när han får diagnosen, va? Och man får helt enkelt följa hans liv ifrån han blev diagnostiserad till ja, med hela resan.
Mm.
Den är väldigt stark och den är väldigt fin också.
Ja, väldigt fin. Och jag tänker att det var, man får ju även följa hans tankar och hur resan har varit för honom, men även hans fru.
Mm.
Hur det har varit för henne att stå bredvid.
Mm.
Så att jag tycker den var en väldigt bra dokumentär på så vis att det lyfter båda sidorna.
Mm.
Och hur det har varit för dem helt enkelt. Hur de har tänkt.
Man blir väldigt inspirerad av den här dokumentären. Och jag tycker att den säger väldigt mycket om det här att man förstår inte hur stark man är förrän styrka är det enda alternativet man har.
Mm.
Och att man tar sig igenom varenda jäkla knivig situation som man än tillges i livet. Och vi diskuterade lite när vi var på väg hit om hur du och jag, både du och jag, känner igen oss i. Du känner igen dig väldigt mycket honom, och jag känner igen mig i henne, och jag känner igen mig just i henne. Just det här med att i början var hon väldigt, väldigt nedbruten och hon klarade inte av någonting. Hon var bara så här, hon såg framtiden. Hur ska det bli? Kommer jag bli själv med mina barn? Och hur katastroftankar. För att senare i dokumentären se när hon bara får en så här inre styrka och förstår att hon måste leva dag för dag och ta tillvara på det liv som pågår just nu. Och han tatuerar ju in Be Here Now på armen, och de har verkligen det förhållningssättet till livet, och det känner man igen sig så himla mycket. Och man hade ju inte haft den blekaste aning om att det var faktiskt så man skulle hantera vardagen när man väl hamnar i en sån situation. Så det var väldigt mycket igenkännande.
Mm. Ja, men jag kan ju känna, alltså jag tror att han är nog den, alltså just igenkänningsfaktorn är så otroligt viktig, där var det för min del. och jag kan känna igen mig otroligt mycket i vad han berättar och vad han säger och de olika känslorna och tankarna han har. Och jag har ju tänkt mycket på döden och liksom så hur man vet att man lever med en allvarlig sjukdom.
Mm.
Och han säger ju någonstans här att när han liksom när man bearbetar sin cancer och förstår att men ja, det kanske inte, jag kanske inte kommer bli 80 år eller något sånt där. Kommer inte exakt ihåg vad det han säger, men just att den här, alltså han fick en lättnad, en slags lättnad, och den kan jag också känna när jag tänker på döden eller att det går som det går, livet oavsett hur det går så kan det bli bra ändå.
Ja, verkligen.
Och just den känslan är rätt skön när man inser att ja, jag kan göra så gott jag kan och sen går det som det går ändå. Jag kanske blir 80 år eller så blir jag inte det.
Nej.
Jag vet inte. Men att det kan jag känna igen mig mycket i att få en liten lättnad i det. Mm. Att inte ha sån ångest inför döden eller så. Mm. Och det, ja, han sa mycket kloka och vettiga saker tycker jag.
Mm. Och gud, jag är bara ryser nu för att det där är så himla, ja, de orden som du precis sa och är så himla sanna.
Mm.
Livet går in och tar över och pågår. Och när man kommer till den insikten som de gör i den här dokumentären så är det väldigt fint och inspirerande.
Mm.
Och man märker just den här maktlösa känslan som de grips av panik av först i dokumentären. Blir väldigt påtaglig i början för att sen utvecklas till någonting som bara så här, let's go with the flow liksom, och låta livet pågå och se ljuset i de allra mest minsta stunderna och vardagen och tiden med varann och känna den genuina lyckan ändå.
Ja.
Mm, det är fint.
Otroligt fint och väldigt viktigt tror jag.
Se den. Be here now på Netflix. Mm. Det är en rusthull.
Ja, nu har jag gjort det. Ja. Det gick vägen.
Ja, ja men...
Det tackar vi för idag helt enkelt. Ja. Ja. Och förhoppningsvis nästa gång ni hör mig så, och hör oss så låter inte jag som en mupp längre.
Kanske jag som har blivit sjuk igen.
Nej, du ska vi hålla oss friska. Och hörni, in och köp också ett Warren Cancer-armband.
Mm.
Uppge koden cancersnack i kassan så får ni fri frakt.
Ja, precis. Gör det.
Ja.
Gör det. Och följ oss på Instagram. Cancersnack och på Facebook Cancersnack. Och vill ni skriva ett mejl så är det cancersnacket@gmail.com. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket. Hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.